Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Martin Sonneby.
Hej Simon.
Just nu sa att du hade någonting rött på tummen.
Jag har tejpat tummen.
Vad har hänt?
Jag skar mig på en tallrik hemma.
På en trasig tallrik?
Ja, den gick sönder och så skar jag upp den.
Hur gick den sönder?
Den ramlade ner på diskbänken och så gick den sönder och så skulle jag ta upp den och så skar jag mig. Så jag får tejpa.
Okej, ja, för det var med rött tejp. För det, först tänkte jag, oj, har det blödit igenom att den har blivit helt röd?
Men sen vitgasbinda som är helt genomsoakt. Nej, det är röd tejp. Mm. Det är sån om man ska linda sånt. Det är skitbra, det är som gasbinda fast elastisk och fästande. Så det är inte tejp, men den fäster ändå. Mm. Helt sjukt cool. Vetflex tror jag den heter.
Coolt.
Ja.
Du är lite raspig i rösten idag efter väldigt mycket poddande, eller är det det beror på?
Jag vet inte, jag brukar tappa rösten en gång om året. Det kanske är dags nu.
Okej, det kanske är någon virus eller bakterie.
Någonting. Jag är inte sjuk sådär, utan det bara blir så. Och sen, så det kanske det började igår. Och så har jag kört AMK morgon.
Är du en av de som poddar mest i världen?
Tror du det?
Kanske, ja, i Sverige i alla fall.
Vi pratade i morse om att Marcus Tapper har problem.
Ja, men du har hållit på längre än vad han har med podda.
Ja, det kanske jag har. Det blir snart 10 år. Men han håller ju på med Clubhouse nu, va?
Mm.
Så att det är inte bara hans dagliga poddar som han trycker ut hela tiden. Men nu har han börjat med Clubhouse. Jag bara, är det här ett missbruk, Marcus? Och han bara, nej, men jag är inte på Clubhouse jävla mycket. Nu är det bara så här, förut var det 2 gånger om dagen, men nu är det bara 1 gång om dagen. Du är fortfarande...
Det är fortfarande mycket.
Ja, det har problem.
Det var som, jag kommer inte om det var Orva Sävström eller någon annan filmrecensent som snackade om att jag tror det var Orva som snackade om att i sin ungdom så såg han extremt mycket film, men nu för tiden ser han bara ungefär 4 om dagen.
Ja, det är också så. Vissa som ser fotbollsmatcher och sådär också. Du vet, det kan bränna av så 12 matcher på en helg.
Men du poddar 16 timmar i veckan eller något sånt?
Ja, 13-14 i alla fall, minst. Jag har en sportpodd också som heter Division 9 och så har jag en filmpodd som är bara för patrons av AMK morgon, exklusiv podd som vi gör en gång i veckan och den brukar bli 90 minuter och sen är det sportpodden blir typ 90 minuter 2 gånger i veckan och sen, redan där är vi uppe i 4,5 timmar, va? Och sen har vi AMK morgon som är 8 timmar, så det är 12, 13, 14 timmar oftast.
Och så gästar du ibland.
Alltså, nu ska jag göra det här, va? Men man måste ju ställa upp, eller hur?
Ja, eller så kan man göra det för skojs skull.
Ja, vad kul, Simon. Vad ska vi prata om idag?
Du har fått välja ämne.
Vad har jag?
Skrev du inte... Eller har jag missuppfattat dig nu? Du skrev till mig så här, vad tänker du på när man pratar om konst som är inspirerad av... narkotika.
Ja, just det. Du trodde det att det var ett förslag till samtalsämne i Arkivsamtal.
Ja.
Ah.
Men varför tänkte du på det?
För vi har en, våran sportpodd har en liten extra grej på torsdagar där vi gör så här topplistor. Mm. Och då den här veckan gör vi topp, om vi ska göra 10 liksom verk inspirerade av eller producerade under påverkan av narkotika.
Okay, yeah.
Så jag har gjort min lista, men jag ville höra vad folk spontant tänker på när de hör den. Yeah. Men det kan vi ju prata om, absolut.
Ja, det skulle vi kunna göra. Jag tänkte... Så, alltså när jag har börjat med att köra ämnen i arkivsamtal som en rubrik på det liksom, lite för att förnya podden och sådär, men ibland så funkar det ju bara att snacka löst snack också, bara stream of consciousness. Mm. Ja, men som vi gör är ofta i AMK morgon eller som vi gjorde förr i arkivsamtal.
Mm.
Men sen, och då tänkte jag, då kan vi kanske göra det. Men sen kom du med det här ämnet och tänkte, men det låter ju rätt kul att prata om.
Ja, jag tänkte, jag skickade iväg den frågan till massor med olika människor som skulle kunna ha bra svar på dem. Jag har fått jättemycket bra. Jag har fått en bild av vad folk tänker på när de får frågan.
Ja.
Men du hade en annorlunda syn på, du hade någon serietecknare.
Ja, Robert Crumb, han revolutionerade lite serievärlden med sina LSD-inspirerade serier på 60-talet.
Okej. Okay.
Men vilken var i topp på din lista?
Det kan jag inte säga, för vi spelar in imorgon.
Okej.
Okay. Ja, när kommer den här ut?
Den kommer ut natten mellan fredag och lördag.
Ja, just det. Men...
Det låter så dramatiskt när det är natten mellan någonting.
Ja,
natten till.
Ja, släpper vi midnatt. Oj, väldigt spännande. Nej, men vad heter det? Nej, men jag kan se vad folk har... generellt har det varit mycket Sgt. Pepper.
Ja.
Överlag verkar Beatles vara...
Ja, den är ju väl, Beatles är ett av de populäraste konstprojekten någonsin.
Ja, men framförallt det här trippiga mot slutet av 60-talet.
Ja. Lucy in the Sky with Diamonds.
Ja, precis. Och hela Sgt. Pepper omslaget, det var så här, okej, okay, acid. och sen massor med Yellow Submarine och allt de där också.
Mm.
Det var någon som hade ett skämt om det. Var det Bill Hicks som hade skämt om det? They were so high, they even let Ringo sing a couple of tunes.
Och han var väl rätt dragad periodvis också.
Jag tror de alla var det.
Bill Hicks.
Ja, Bill Hicks, ja. Ja, gud, ja. Ja,
ja. Det var nog Svamp eller något sånt han gjorde stand-up.
Ja, mycket psykedelika. Mycket LSD.
Men vi kanske ska prata lite om ditt skenande blandmissbruk istället.
Ja, om du vill. Nej, men... Ja, fan. Jag önskar jag hade ett skenande blandmissbruk ibland. Men det har inte tagit sig.
Vilken var den senaste illegala narkotiska preparat du brukade?
Det var nog cannabis i Kalifornien. Jag skulle självklart aldrig ta det på svensk mark. Det är olagligt.
Okej, okay,
Så, men jag var i Kalifornien förra året.
Mm.
Och där hade de... Det är ju som, alltså det är som att gå in på Apple Store nu.
Mm.
Du har varit där, va?
Ja, det ser ju lika fräscht och slickat ut liksom. Det är inte de här gamla headshopsen som finns i Haight-Ashbury-kvarteret i San Francisco. Där det är liksom bångar och smuts. Och
300 bångar i olika färger.
Ofräsch.
Nej, men det är på riktigt en kille i pikétröja som är så här, how can I help you today? Och så kommer han fram och så allting ser ut som allting finns i montrar och det är mycket träpanel. Och mycket vita väggar.
Jag tänkte mycket glaspanel. Ja, men det ser verkligen ut som en Apple Store.
Mm.
Alltså en officiell där de har väldigt putsat upp det och städat det.
Ja, istället för så här, iPads så har de liksom sådana vaporizers.
Mm.
Det är annorlunda. Det är jävligt annorlunda. Jag såg ut som ett spacet apotek så här, på Abbot Kinney i Venice.
Ja, när du var i Venice, det var, för vi, fan, men vi pratade om det här för ganska länge sedan. Men du,
ja, nej, jag upprepar mig själv, fan vad pinsamt.
Det var i det här avsnittet, ett ganska klassiskt avsnitt av Arkivsamtal som heter Psykbryt special, där jag berättar om Peter Wahlbecks psykbryt.
Ja, just det.
Eller ett av många psykbryt.
När ni hade varit i Halmstad och kört hem. Och det
just,
var,
det. Just det. Och vi spelade in det i... Det kan ha varit förra gången du gästade till och med.
Ja.
Men då hade du nog nyligen varit i Venice.
Mm.
Beach.
Ja, just det.
Men sen dess har du också... Vi är ju några av de få komikerna som har rest utomlands under fullt pågående pandemi. Ja. Du har ju också varit på Gran Canaria.
Ja, jag tog en vecka på Canarias. Du, jag tog också.
Två
veckor.
Eller först en med Jofi på Gran Canaria och sen en med min flickvän på Teneriffa.
Fan vad skönt.
Så jag tog en i...
Men du åkte inte hem emellan?
Jo.
Ja, du gjorde det.
Ja, nej, men den ena var i liksom månadsskiftet november-december. Den andra var i månadsskiftet januari-februari.
Just det. Du hörde av dig till mig och frågade, är det nice där du är? Och jag sa, kom inte ner hit nu. Det hade ingen bra vibb mellan mig och min tjej då.
Nej.
Om du kommer ner. Jag flyttar in i rummet bredvid.
Det förstår jag. Men det hade kunnat bli en sitcom eller en risig komedi.
Ja, visst.
Det finns säkert någon sån risig komedi.
Knasiga grannen.
Ja, men jag tänker, någon åker på bröllopssemester. En polare hänger med och åker till samma ställe.
Brudgummen är lite taktlös. Så han bara, är det lugnt om min kompis hänger med? Det här är skitfett.
Eller att han misstolkar brudgummen så här. Ja, helst inte. Så, ja, men helst. Då får jag ändå. Alltså, jag har inte sett någon sån här film. Men jag för mig att det finns någon så här... Until Mark Do His Part eller något sånt.
Okej, okay, ja.
Något liknande. Nej, det, jag vet inte om det handlar om det. Men
var det nice då?
Ja, båda resorna var väldigt, väldigt nice. Min flickvän har nog lite mer av en ADHD-liknande personlighet än Jofi. Så vi rörde oss i stort sett inte under semestern med Jofi. Då var det nästan bara gå ner till poolen, öppna en öl, ligga och läsa, snacka lite. Sitta i lägenheten, podda, öppna en öl. Åka taxi till någon närliggande bar, dricka en öl.
Jag kan se Jofi has omkring där med sina färgglada solglasögon. Fan vad nice.
Och med Andrea så var det mer att gå omkring hela tiden, vilket jag tyckte också var kul.
Ja.
Byta hotell, åka till någon ny stad, göra grejer.
Så där är min tjej också.
Vad gjorde ni för något?
Vi chillade ganska mycket, men det var mycket så vi måste iväg, så tog långa så här, gick längs stränder och sånt där och kollade in olika ställen i och närområdet. Drog till nästa stad och gick på någon så här beach club, hängde där, drog tillbaka. Det var mycket mer rörelse än om jag hade varit där själv. Eller varit där med Jofi.
Jag såg på Instagram story så skrev du så här, vad heter den här musikgenren som låter som techno där det är en helikopter i luften?
Ja, tuk.
Då får man också upp en bild av dig och din tjej på Gran Canaria.
Nej, det var inte så mycket sånt på Gran Canaria, men vi har varit i Berlin på helgtrippar.
Men här nu under pandemin också?
Nej, jag tror att den sista var väl var det i våras? Nej. Fan, jag minns inte sist det var. Men när vi går på klubbar där så är det en musikstil som jag bara, fan vad fett det är. Som är mycket fetare än alla andra.
Ja, det är den som kallas techno.
Det är den som kallas psytrance.
Det var psytrance, du var ute efter.
Och det var folk som var så här, det enda jag visste, eller det enda jag kunde läsa ut var en arg helikopter. Och jag visste direkt vad du pratade om. Det är psytrance, det är svinfet musik.
Ja, alltså då är det psychedelic, det står för antar
jag. Ja, jag gissar det. Psychological.
Jag var med två kompisar, säger man i Goa eller på Goa i Indien?
Jag tror i.
I Goa, ja.
Jag tror det.
Ja, jo, det säger man nog. Det är en stad, det är inte en ö.
Ja.
Men det här var nog, det var länge sedan, det kan vara 06, något sånt.
Mm.
05 kanske. Och då kändes det som att den här Goa trans, det började dö ut liksom.
Mm.
Det fanns fortfarande såna här teknoställen som spelade Goa trans och de stod där. Men det var lite halvtomt. Det kändes lite deppigt. Jag uppskattar inte musiken jättemycket heller.
Är det någon annan stil? Jag vet inte, jag känner inte till dem där. Men är Goa trance en speciell stil?
Jag vet inte om det är en sorts psytrance. Jag är inte så bevandrad inom techno faktiskt.
Nej.
Eller trance music. Men du uppskattade
Alltså när man väl är där, det är inte så att jag lyssnar på det i lurarna hemma sådär.
Men
är man väl på, är det rätt omständigheter då, om man ska ha en viss sorts EDM, då är det nog den som jag gillar bäst.
Jag har en viss på mig själv electronic dance music.
Ja, när jag kommer på mig själv med att stå på dansgolv och så här, skrika in i min tjej så här, bara, jag gillar när det låter som en helikopter.
Nej, men jag tycker, alltså de gånger jag har tagit droger, alltså så här, ecstasy eller något sånt, och varit på en technoklubb, då har det ju varit rätt kul. Sådär, men samtidigt så känner jag att då hade ju vad som helst varit kul, rätt kul. Alltså så här, då hade jag kunnat ligga under ett köksbord och titta upp i ådringen i trä. Och haft ungefär lika kul. Och jag menar, hade det varit musik jag verkligen hade gillat, någon bra hiphop eller sådär, så hade jag nog förmodligen tyckt det var ännu bättre.
Dra med fotsulorna på heltäckningsmattan och bara, åh, här är kanon. Jo, det är sant. Det är väl, men det är väl någon sorts stil det där som är... som är förenlig med hela klubbgrejen.
Jo, men det är väl också om man vill liksom, om man vill dansa med jättemycket folk, så finns det kanske inte så mycket andra musikgenres.
Nej, jag tror inte
i Sverige
det.
I alla fall som jag för tillfället, varken liksom pandemi eller inte, så är jag inte jättesugen på att dansa med jättemycket folk omkring mig.
Men det har aldrig varit, va? Eller?
Kanske när jag var tonåring.
Ja.
Sen var det väl så här att jag uppträdde mycket som rappare på olika ställen. Då hamnar man ju mycket på klubbar och då kunde det väl vara rätt kul att liksom festa lite där också. Men det var länge sedan jag stod i en kö och betalade ett inträde för frivilligt dansa med jättemycket folk.
Ja, jag tror de dagarna är över för mig också faktiskt. Mm. Sist jag var i Berlin så var det så här, det här var för jobbigt. Jag tror inte jag orkar mer. Jag tror inte att det kommer bli något mer nu. Kanske någon, så här, du vet, något snabbt besök eller någonting. Men inte en sån hel helg.
Det... Men du gjorde det för mycket liksom?
Nej, inte mycket, men det var några gånger man tog, och det var så här väldigt mycket sena nätter, väldigt mycket, så bara, men det tär för mycket nu alltså. Orkar inte längre.
Men
man får hitta på annat att göra.
Ja.
Fan, vilket jävla ålderstecken ändå.
Ja, men man behöver ju inte heller jobba emot alla ålderstecken.
Nej, alltså men det är någonting med att säga, fan, det där är inte för mig längre. Det är för jobbigt.
Ja, men det är väl bara att acceptera det. Att man, alltså så här, alternativet är ju dumt. Att om man tänker så här, nej, jag tänker inte acceptera att jag tycker det är tråkigt att gå på klubb längre. Så man ska pressa sig dit liksom.
Tills man bryter ryggen.
The old guy at the club, som Chris Rock uttryckte det.
Nej, det är inte bra heller.
Han berättade ju om då liksom varför det var bra att stadga sig och ha en fast partner. Så. Because nobody wants to be the old guy at the club.
Nej, det är sant. Det är sant. Men det, på något sätt känns det helt lugnt när jag är där med min tjej.
Ja, det är en annan sak.
Det är mest att så här, man får betala för det så jävla hårt dagen efter.
Alltså fysiskt?
Ja.
Snackar du om bakfylla och...
Nej, det är bara att kroppen gör ont. Du vet, man står
och går. Man har sträckt sig.
Ja. Du vet, så har man ont i liksom knäna och ryggen. Det är för mycket alltså.
Hur gammal är du nu för tiden?
Jag är 44.
44?
Ja.
Jag knuffar på 43.
Mm.
Men jag har ju märkt av det här liksom, att alltså jag har alltid varit ganska stel av mig, för att jag vet inte om jag har, alltså jag är ju ganska kort och kompakt så där, så att liksom mina muskler är nog inte så långa och smidiga och böjliga liksom. Jag kommer ihåg redan på skolgymnastiken när man var liten eller på dagis och så där, att alla skulle sitta i skräddarställning på gympasalsgolvet liksom. Och jag fattar inte hur folk bara kunde sitta helt avslappnat. Så jag satt ju där, men det var extremt obekvämt.
Mm.
Men det har ju inte heller blivit bättre med åldern direkt. Att det är så här, nu tycker jag det är rätt jobbigt att bara knyta skorna. Ja, men alltså jag knyter aldrig skorna längre bara rent på golvet. Utan jag måste hitta någon form av trappa eller liksom pall eller någonting jag ställer upp det för.
För du upp foten då, eller sätter du dig ner?
Nej, jag kör upp foten.
Ah, okay, ja.
Så att jag kan, så att den kommer närmare handen liksom. Att böja sig hela vägen ner till golvet nästan. Det, de dagarna är förbi.
Mina Berlin 72 timmars fester, de är över. Och dina knyta skoldagar är också över.
Knyta skorna utan pall.
Ja, det är det.
Eller trappa.
Nej, nej, nej. Nej.
Det var sånt. Då måste jag ta ecstasy för att kunna göra.
Jag har kört mycket middagar nu i vinter.
Det kan också vara ett ålderstecken.
Ja, men det känns helt lugnt för mig. Det känns bara trevligt. Noll ångest i det. Det finns lite ångest att säga, okej, jag har gjort min sista fest kanske. Mm. Men middagen är bara så här, fan vad trevligt det är.
Lagar du mat också?
Ja, visst. Bjuder över folk, lagar mat, köper vin.
Har du gjort det alltid? Eller har det,
nej, men det har väl mest kommit nu. Jag tror att det är ett resultat av att för lite kanske utekvällar. Och alltså nu är det knappt man kan gå ut. Stänger de fortfarande 8? Jag har ingen aning. Men,
ja, jag tror det.
Men så då har det varit liksom...
Men du går inte ut så mycket på Big Ben och sånt heller, va?
Nej, det har inte varit det heller. För att jag har haft ett sånt morgonjobb. Och så har det varit... Så det tär nog mer än vad man tror jag. Att göra 2 timmar liksom underhållning i mikrofon. Efteråt är man rätt så här... Man är rätt slut och sen ska man kanske göra, du vet... En och en halvtimme till den samma dag. Men middagarna har varit skittrevliga. Så det välkomnar jag väldigt mycket. Bjuda hem folk är skittrevligt.
Jag testade en gång. Jag träffade en gammal kompis på stan. Och så började vi snacka om... Jag sa då att jag nästan aldrig lagar mat. Och hon tyckte det var lite kul då att jag skulle laga mat för första gången och bjuda hem... Henne och hennes kille liksom, som jag var kompis med. Och så tänkte jag, men det blev väl kul. Och så blev det liksom 4 pers. Parmiddag-style. Men sen smög sig informationen på då att hon skulle ta med sig sina 3 barn.
What the fuck?
Så vi blev 7 pers här hemma. Och det var ganska jobbigt att för första gången på 11 år laga mat och då till 7 pers.
Ja, men var inte det? Dök det upp lite så här senare, lite längre fram i...
Ja, nej, men hon sa väl så här... Ja, men så här, för jag hade blivit bjuden på middag hemma hos dem betydligt färre gånger än vad jag har bjudit tillbaka, så att säga.
Ah.
Så att det var väl så här, ja, men kan inte vi komma förbi på middag?
Ah, och det här, vi, hon menar vi familjen.
Mm.
Ah. Och du bara tänkte, vi är ju...
Vi är 2.
De 2 vuxna. Ja. Aj, aj, aj. Fel kommunikation.
Men det var ju trevligt i alla fall, så där. Men jag som var så ovan med att laga mat... Det tog sån tid för mig, och så plus att jag tänkte, vad ska jag göra?
Uh-huh.
Och så min första idé var att göra lite så här, jag tänkte, jag snackade med Andrea om det, så här, men jag kan göra kanske så här olika nuggets, olika så här, med olika dipsåser. Och hon sa, nej, det kan du inte bjuda på.
Barnen hade älskat det.
Ja, det tror jag också. Jag tror att det hade varit okej, men hon tyckte inte det kändes som en riktig middag.
Men alltså, grillad kyckling eller friterad kyckling är ju kanon.
Ja, jo, jag tänkte kanske. Men sen kom jag på att jag kunde min favoriträtt på svejk då, soldaten svejk, som är en panerad ost med råstekt potatis och tartarsås.
Ja.
Den tänkte jag, men den kan jag imitera. Mm. Och det var det jag gjorde också. Men det tog en jävla tid. Dessutom för att det fanns ingen färdig tartarsås att köpa i Stockholm.
Mm.
Så jag fick göra den från i stort sett från grunden.
Okay.
Hacka pickles och så vidare.
Uh-huh. Huh.
Men nu funderar jag på att laga mat också lite för att jag har börjat med TikTok. Och man får upp såna enkla mat på For You-sidan. Så får jag upp mycket enkla matlagningstips. Och där kan man göra så här dan-dan noodles. Alltså det är någon så här vegansk kinesisk kock. Som får allting att se väldigt enkelt och väldigt gott ut.
Huh.
Så jag har till och med gjort kommit så långt att jag har gjort en inköpslista för att göra egna dandan-nudlar.
Huh. Nice. Ja, men jag tror du hade gillat, för du gillar ju mat uppenbarligen.
Ja.
Du går ju alltid på restauranger och kollar ny mat och sånt.
Ja, det gör jag.
Så jag menar, det är ju en hel värld som öppnas om du bestämmer för att laga lite hemma.
Jo, men det känns ju som lite skillnaden för... från att vara en sån som gillar att kolla på stand-up till att vara en sån som gör stand-up själv.
Ja, men det är en naturlig, bra på det, liksom. Det är en naturlig utveckling, tror jag.
Mm, jo, de flesta intressen har jag ju börjat göra själv. Jag har inte börjat tillverka mina egna flipperspel eller...
Nej, sy dina egna kläder.
Jag har varit med och lite och gjort ett eget datorspel eller mobilspel.
Ja. Men det tror jag, helt klart.
Mm, det är det ju.
Men fan, vad jobbigt. Var det första gången du lagade den rätten till dem?
Det var första gången jag lagade den rätten någonsin.
Ja, oh, fy fan. Ja, det ska man ju inte göra. Tips om man ska bjuda på middag. Gör något du kan. För att man ska inte stå där när det är liksom tidspress i viss mån och det är folk som tittar på och så ska du göra någonting för första gången. Det är katastrof alltså.
Ja, men det gick rätt bra, men det tog också hela dagen och sen så tog det liksom halva resten av dagen att plocka undan och städa och sätta in i diskmaskinen.
Ja, det är sant. Det är, just den där att liksom försöka få undan allting eller få köket rent dagen efter en jävla middag. Och då, jag brukar bara laga middag till kanske vid 4 då, om jag bjuder över 2 pers. Det räcker gott för att så här, hela köket ska se ut som skit. Liksom. Mm. Så det är en grej man måste deala med dagen efter. Och det är så jävla jobbigt.
Det är det. Nu kom sent om sidor har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Och du har just tagit upp ett av alternativen i handen.
Jag fyller här på en flaska whisky.
Japansk whisky, Nikka Whisky from the Barrel. Mm. Den drack jag lite av igår. Här kommer resten av alternativen. Ysub, det vill säga Bissi baklänges. Herbal Lemon Zen Drink. Det är någon som har skickat den till mig.
Låter nice.
Mm. Ananasjuice, mer passion, sockerfri, Snapple, gin och tonic, Fanta Zero, Lagunitas Daytime IPA, hostmedicin av 2 olika smaker, Amarula Cream, Bacardi Rom, Pabst Blue Ribbon, Bullet Bourbon, Passoa, Grand Marinier, Absolut Vodka, Organic Vodka, Jock Tranbärsjuice, Pina Colada, Lemonad, Blossa Glögg, Hawaii Gay Club, Hierbas Morey, 28%. Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsära, vatten.
Oj, oj, oj. Ja, men jag tror den här första där som jag gillade, Herbal Lemon eller någonting.
Ja. Zen Drink.
Är den på burk?
Alltså, den är på burk,
som en sån, är den kolsyrad typ?
Jag tror den är kolsyrad.
Jag tror jag prövar den. Kan man ta lite hostmedicin också? För jag tror jag behöver det.
Ja visst, det kan du ta också. Vill du ha märket Svarta Skägget eller Recipekt?
Jag vill ha det starkaste.
Ja, då, det kan vara att det bara finns en smak kvar.
Men jag tar den och sen tar jag den Herbal Lemon som en... Ja. Som
en Zen Drink. Det låter som det, du kommer bli på topp. Jag kom på det här inslaget för att jag var så himla törstig. Och när jag är törstig så vill jag nog helst dricka Fanta Zero apelsin. Ja, men då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Valde du Svarta Skägget eller Recipekt hostmedicin?
Jag tog lite Recipekt, lite sån hostmedicin och sen kör jag den här Ysub Zen Drink Herbal Lemon.
Hur var den?
Ganska bra, ganska trevlig, frisk sådär.
En frisk fläkt.
Men inte så smaktung.
Nej.
Kolsyrad, kylskåpskall och...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det var ganska trevligt. Mm. Lätt, lätt flyktig smak av citron. Och lite annat. Mycket trevligt. Mycket trevligt.
Ja, det har börjat, folk har börjat skicka lite dryck. Eller det har de gjort en längre tid. Men nu känns det som att min kyl är lite övermättad.
Jag tror att du borde
rensa.
Du borde rensa lite i listan. Kanske ha 8 stycken eller någonting. Nu känns det som att du hade 30.
Ja, det känns som man är på en indisk restaurang där man har 240 rätter på menyn.
Kan jag få en 187 och en 65?
Jag undrar varför det har blivit så.
De tror att de säljer mer, tror jag, om de har så här. Vi har ett jättestort urval.
Mm.
Då kommer vi sälja ännu mer.
Det är som Hobbex-katalogen.
Ja.
Men får du mycket... sponsprylar skickade till dig till AMK?
Nej, inte skitmycket. Det har hänt, men inte skitmycket.
Men?
Men framförallt är de så jävla snåla. Jag har ju sagt liksom att om ni vill sponsra så har vi liksom, då går det jättebra.
Mm.
Men då gör vi typ en veckokampanj eller någonting.
Ja.
Men det är folk som hör av sig, du vet, och skickar. Det var någon så här som skickade kalsonger till mig.
Mm.
Och jag bara så här, skulle du kunna tänka dig att snacka lite om de här? Och så skickar de ett par kalsonger.
Mm.
Så här, du försöker köpa mig för produktionskostnad av vad det är, 40 kronor.
Mm.
Vad kostar det på kalsonger att producera? Liksom? Så att om du tar 250 kronor för dem. Då kan det kosta mer än 40-50 spänn att producera.
Nej. Mm.
Så du försöker köpa liksom lite tid för inte ens det i pengar, utan det i produktion. Det är så jävla snålt.
Mm.
Men hade de skickat 50 par till mig?
Men samtidigt så skickar de det till de skickade, så att de tar ju ändå risken att du inte pratar om det också.
Ja, det kan de ju göra.
Jag tycker det, jag har fått grejer så här, jag fick någon klocka skickad till mig och så skrev de på Instagram sen att ja, vi skickar den här klockan till dig. Jag hoppas du gillar om den. Du får gärna skriva om den på Instagram. Nämna den. Det skrev jag. Det kommer jag inte göra, men tack så mycket för klockan. Mm.
Ja, men det är väl man får väl räkna med det då.
Ja, det får de göra.
Och det är väl säkert fine för dem. Men jag menar, tror inte... Jag vet inte. Det är nästan som att de förväntar sig lite att man ska snacka om den. Man bara,
det blir som en så här, ett barn som tar emot godiset av en pedofil och sen, jag tänker inte ställa upp på något sexuellt, men tack för godiset, jag tar gärna emot godis.
Ja, visst, jag älskar
godis. Men så här, det kostar mer än så här. Några dumlekalor.
Ser så här billig ut. Vill du ha något, gubbjävel? För fan, hosta upp. Och, nej, det händer väl, men lyckligtvis är det inte så ofta. Jag tycker den här typen av försök till marknadsföring, eller försök till att få någonting för väldigt lite.
Mm.
Den är så jävla... den bara känns snål, liksom.
Mm.
Så kom gärna med förslag. på en kampanj. Men då skulle det vara riktiga pengar involverade.
Ja, det är väl ofta där skon klämmer. Men sen jag undviker nog helst att liksom bli... Även om jag tror att det är väldigt få företag som numera vill se mig som ansiktet utåt för deras kampanj. Så vill jag nog helst undvika det också. Jag tycker det är lite... Jag vill liksom inte vara den typen av influencer som håller upp olika produkter. Och nej, men... Även om det är produkter jag gillar så... Alltså, allting har ett pris på något sätt. Hade jag fått 1 miljon kronor för att göra en Instagram-kampanj för Dr. Oetkers mozzarella-pizza så hade jag förmodligen gjort det. Men det är inget jag vill hellre ha 1 miljon kronor för någonting annat. För att sälja en stand-up-special eller något sånt där.
Ja, men det är få förunnat att bara så här, jag vill göra allt. Jag vill ha alla dina pengar, men jag vill göra precis som jag vill också. Och helst inte alls. men som du säger, alla har ett pris. Så vi pratade om det i morse med Memo. Du vet, kändisar som är på Memo.
Just det. Och det vi kan förklara för lyssnarna av det. Att man,
du går in på en sajt och så ser du kändisar där och så ser du vad de kostar. Och sen kan du betala för att de ska skicka en hälsning antingen till dig eller till någon annan. Och så skickar de tillbaka den hälsningen och så har man betalat.
Jag har blivit kontaktad av Memo några gånger och de har frågat om jag vill göra det. Men...
Det känns som att jag är den enda som inte har blivit kontaktad. men alltså, inte för att det är verkligen jätte låga taxor egentligen.
Man får väl sätta det själv, priset?
Ja, men jag tror att så här, när Maria Montazami hade 500 spänn.
Då var det det, eller?
Ja, det var liksom den högre prisklassen. Då tror jag att det äter mer av ens varumärke än vad det är värt att pengarna måste in.
Alltså jag hade inte heller klarat av, alltså för att för 500 spänn då hade det kanske liksom tidsmässigt var värt att göra det ibland. Men jag klarar inte av samvetet att en 15-åring i Borås betalar 500 spänn för en sån hälsning. Liksom.
Nej, det
jag gjorde det gratis också. Innan, men men sen blev det lite för mycket. Liksom, att det var några i veckan som ville ha någon videohälsning till sin kompis som fyllde år. Så orkar jag inte göra det längre.
Nej, Nej jag får någon sorts prestationsångest också när jag... när jag säger, eller när någon ber om det där. Det har varit en del bröllop och sånt där.
Du ska skicka hälsningar.
Ja, precis. Brudgummen skulle vilja ha en hälsning. Och jag så här, ja, det skulle jag lätt kunna göra. Men så blir det så här, så måste man ta om och säga, jag var inte nöjd med den där. Och så vet man att det sitter, du vet, 200 personer och käkar middag och ska titta på någon duk med någon sån här projektor på. Jag vet inte, det bara känns, det bara tar emot lite. Och jag tror det skulle tagit emot ännu mer om det hade blivit erbjuden pengar. Så det känns väldigt, väldigt... Det ska till väldigt, väldigt mycket pengar. Så mycket som att förmodligen ingen tycker att det är värt det. Vi kan inte mötas någonstans där.
Nej, jag satt och gjorde liksom... jag gjorde reklamer i arkivsamtal för Bref WC. Det var en sån där WC-block. Du vet, när man spolar i toaletten så luktar det fräscht och sådär. Och jag tyckte att det var en rolig produkt jag reklam för att det kändes så sunkigt att när jag väl blev sponsrad i arkivsamtal så är det för Bref WC.
På något sätt tycker jag att det känns rätt.
Ja, jo, det kändes rätt. Så jag tackade ja till det. Men det var också så här att jag satt där och spelade in de där reklamerna och liksom redigerade dem, klippte, gjorde lite omtagningar och känslan kom ju ändå över mig att det här är egentligen inte vad jag vill göra. Nej. Det här äter rätt mycket av min dag. Där jag hade kunnat skriva skämt eller göra någonting mer vettigt. Liksom. Och behöver jag verkligen pengarna? Liksom? Ja, det var...
ja, hur mycket pengar är det som ska ge rättfärdigare? Liksom?
Ja, jag kommer inte ihåg hur mycket det var där. Det kanske var 40 papp jag fick för ett gäng annonser. Men...
Tror att de är nöjda över att du säger exakt vad du tog?
Nej.
Nej, egentligen inte.
Nej, det tror jag inte.
Har ju skrivit på ett avtal.
Men man
också
kan inte gå runt och vara nöjd hela tiden.
Hörru, gå omkring och vara nöjd.
Nej,
gå omkring och tro att vi har ett avtal här. Som vi båda har skrivit under.
Jag minns inte vad jag skrev. Jag tror risken är rätt liten att de kommer viftandes med ett avtalskontraktsbrott. Eller vad man säger.
Nej,
kontraktsbrott heter det.
Nej. Men var de nöjda då? Eller skedde det någonting?
Jag tror de var rätt nöjda faktiskt. Ja.
För det är lite brand awareness, va? Alltså det är inte så att du har så här ett... de har ju inte någon så här... Gå till den här sajten och beställ dina WC-block.
Men.
Utan det är mera... Om du ser det här i affären så kan jag säga att det här är en produkt som jag ställer mig bakom.
Men så är det ju rätt mycket med varumärken att när man tror ju att Ariel är ett bättre tvättmedel än Sploy. Bara för att man känner igen det ena.
Ja, och de syns i lite glittrigare sammanhang och sånt där.
Ja.
Alltså de har kanske snyggare reklam. De är snyggare brandade.
Mm.
Så absolut. Men frågan är hur man mäter sånt där. Alltså hur mäter man att man har fått tillbaka sina 40 lax?
Det är nog jättesvårt.
Ja,
men de kan ju... Alltså ifall jag har praktiserat på en reklambyrå när jag var 19 typ.
Mm.
Och de gör väl så att de gör någon form av reklamkampanj. Men då kanske det är med lite större grepp. Att jag gissar att det är så här... Okej, den här hösten så ska vi göra såna här riktad reklam till poddlyssnare.
Mm.
Och så har de ett koncept då. Och sen så ser de väl så här, hur mycket har vår försäljning ökat, minskat eller är den kvar på samma i regionen då Sverige där vi gjorde satsningen.
Mm.
Och så får de väl, om det inte har hänt något annat som liksom en pandemi eller någonting som påverkar försäljningen så går det ju att mäta så här, okej, vi gjorde den här kampanjen och försäljningen ökade med 10%.
Ja, men frågan är, var om dina 40 lax, om de har fått tillbaka just dem?
Ja, det är nog svårt att mäta exakt så.
Det tror jag.
Det är nog mer så här, vi kontaktade 10 poddare som gick med på den här summan och som har ungefär den här reachen i sin podd, eller vad de använder för uttryck nu till.
Ja.
Och så ser de så här, ja, men det kan ju vara då att jag vet inte vilka andra poddar som fick det här brev-VC-gigget, men
ja, jag har inte hört talas om det alls alltså.
Vi ökar ju deras brand awareness nu, även om jag gissade på hur mycket pengar jag fick.
Nu har du jobbat gratis åt dem, helt klart.
Ja, det har jag ju.
Och jag hoppar gärna in och jobbar gratis. Jag kan säga brev-VC är det bästa om du vill få din toalett blå och fräsch. Vill du ha en blå fräsch toalett?
Det var faktiskt det enda de hade när jag skickade in mina små korta reklamsnuttar. Så var det enda de hade att säga, det var att varumärket uttals bref. Du säger bref, WC. Och de kanske bara vill att jag ska säga bref och inte bref, WC. Det stod ju för sig på förpackningen och jag fick hem några men tyvärr var det för att när jag spelade upp reklamfilmerna för Anton Magnusson och han gapskrattade. Och jag tror att det var just bref, WC som blev någon form av funny word att jag uttalade så. Men reklamkampanjerna gick ut på... Ett exempel var så att Albin Olsson var gäst i min podd och arkivsamtal. Och så sa jag till honom så här, jag är ju ganska irriterande ibland. Så han, ja, jo, det stämmer ju. Som nu till exempel så medverkar du i ett reklaminslag. För bref WC. Och det kommer jag få betalt för. Men jag kommer inte ge dig någonting av pengarna. Och sa han, nej. Men vet du, och det här var ju liksom inte planerat. Utan det här spelade in utan hans bättre vetande. Och sa, men vet du varför du ändå accepterar det här? Och fortfarande är kompis med mig? Ja, nej, det är för att det luktar så himla gott på min toalett. Det är för att jag använder brev för WC. Då sa han, ja, jo, utan den doften så hade nog droppen fått bägaren och rinna. Och så sa de, och så fick jag in det så här, men det var men jättekul. Det var precis något sånt här vi hade hoppats på.
Men
kan du ändra bref WC till bara bref? Så vi kan klippa in det så att det kom med en annan röstläge. Bref. Istället för bref WC.
Så kan det gå.
Mm, så snyggt. Kan det gå. När inte haspen är på. Ett uttryck som jag försökt skriva ett stand-up-skämt på häromdagen.
Skriver du mycket nu?
Ja, jag fortsätter mina gamla rutiner.
Mm. Ett skämt om dagen.
Ett skämt om dagen och så testa skämten med Jonas Strandberg ungefär 2 gånger i månaden. Då läser vi upp dem för varandra och gör lite... och sen så jag går ner till Big Ben rätt ofta och testar material. Och nu, det har ju varit lite svajigt där. Nu på senare tid har det börjat komma en del folk på Big Ben. Alltså 30-40 pers ibland om man har tur. Men ibland, någon gång har det varit bara komiker. Och då blir det ju mer som en workshop-känsla. Att man får liksom läsa upp lite skämt för andra komiker. Och säga, okej, nu... Om de skrattar åt det så kan det eventuellt funka på en vanlig publik också.
Mm, de kan också skratta åt situationen, att den är så absurd.
Ja, de komiker tenderar ju att skratta åt andra saker än vanlig publik skrattar åt. Mm. De skrattar ofta när det är någonting som är lite oväntat aggressivt eller fientligt. Alltså ifall man...
Mot främlingar?
Ja, eller andra minoriteter eller grupper som anses utsatta på något sätt. Så jag märkte att det är verkligen så här, för att nu när man går ner till Big Ben så liksom man står på scenen så till, vad blir det, till höger om en kanske, så, nej, till vänster om en så sitter det i en komiker och rakt fram så är det publik. Och när det är något skämt som är lite rått, man kanske hoppar på folkgruppen kineser eller någonting. Då hör man liksom gapskratt från vänster och tystnad framifrån. Men samtidigt så tänker jag då att det här skulle kunna vara ett skämt som funkar på min egen publik.
Ja, sant.
Inte på Norra Brunn eller Stockholm Comedy Club, men på specialisterna eller uppvigling och förledande av ungdom.
Båda funkar.
Ja.
Men det är ju, du har inte fått ett slutgiltigt svar än, Isa.
Nej.
Du får fortsätta testa,
ja.
Se om det funkar. Men jag hade någon sån där, alltså jag har en sån story bara, jag kanske har dragit den förut, men jag var på Norra Brunn, stod bakom baren och Fredrik Andersson står på scen.
Mm.
Och jag, Micke Koppelman, står bakom baren.
Micke Koppelman, han är någon tv-man, va?
Han gjorde mycket stand-up förut, men blev väl mest tv-producent sen efter det.
Mm.
Men han, det var på den här tiden det var T9. Du vet, T9 på telefonen.
Ja, just det.
Så det blev liksom ord när man skrev in så här på.
Det var den tidens autocorrect.
Ja, precis.
Mm.
Och det kunde ändra till olika ord beroende på vilket ord man skulle skriva. Så, så fick man olika alternativ. Och så, men då sa Fredrik så här, det är så jobbigt, jag lånar ut min telefon till min mamma och varje gång jag får tillbaka den, varenda ord jag skriver så föreslår T9 Fälsching. Och jag och Micke Koppelman var de enda som skrattade. Alltså vi skrattade så, vi låg på golvet och, bakom baren och skrattade så jävla mycket.
Det är ganska smalt.
Det var total tystnad.
Men jag tror att det var för att de inte förstod vad fälsching var.
Ja, självklart.
Det är när man suger ut sperma ur röven.
Exakt. Exakt.
Men det är liksom en... jag tror att det är få som... jag tror inte ens det är 5% av Sveriges befolkning som känner till vad fälsching är. För
precis så var det.
Och sen om de hade vetat det kanske de hade tyckt det var för grovt i alla fall.
Men det var, och grejen att skämtet kräver ju någon sån här fälsching eller något på den grovhetsnivån för att det ska liksom funka.
Ja, för fast jag tror nog att den vanliga Norra Brunn-publiken hade skrattat om det var...
analsex.
Ja.
Ja, men det är ju inte roligt för en komiker att säga.
Nej,
det.
Nej.
Det blir så platt bara. Så där har du något sånt exempel på när skämt liksom... skämtet finns här. Mm. Och så försöker man möta publiken, men publiken kommer inte ända fram liksom.
Nej.
Men försöker man ännu mer liksom att möta publiken, så vattnar man ur det. Det blir svagare på något sätt.
Ja.
Så det är en omöjlig situation där på något sätt. Inte omöjlig, men en mycket svårare situation.
Ja, ja, det är väldigt svårt. Och även om man har alla de här liksom variablerna rätt när man håller på med skämt, man sa, okej, det är en referens som alla förstår. Jag tycker det här är kul. Det är en tydlig setup punchline. Jag levererar den på ett charmigt sätt, så är det inte alltid det funkar trots det.
Nej.
Det är så svårt att veta vad det är som ibland som får publiken att tycka om ett skämt eller skratta åt ett skämt eller inte.
Nej, jag är stor anhängare av att bara slänga grejer. Jag försöker inte jobba om så mycket saker. Funkar inte så funkar inte, du bara kasta.
Jag är sån också, alltså slänga och slänga. Jag har kvar det i ett textdokument, men det är så liten procent av det jag skriver som sen används i mina föreställningar eller sånt där. Så, så att jag har ett väldigt osentimentalt ämne förhållande till skämt. Medan vissa andra komiker märker man att det är så, nej, men jag kanske kan jobba om det där. Det kanske om jag... Och så det är svårt. Det känns som att man försöker rädda ett förhållande som är dömt och misslyckas.
Ja, det här är redan dött. Det är bara att gå vidare.
Ja, jo.
Ja, jag vet inte fan om jag ska, jag vet inte vad jag ska göra med det där med stand-upen, för att jag har så jävla mycket ljudproduktion att ta hand om varje vecka, så att jag är helt
men behöver du för att kunna överleva göra så mycket ljudproduktion på dagarna? Eller kan du prioritera stand-upen?
Nej, men det är fortfarande om god morgon.
Ja, om god morgon. Och det konceptet har ju... jag tror nog då hade nog många lyssnare blivit besvikna om du säger, nej, nu är det bara en timme varannan dag istället.
Ja, precis. Dels det och dels vill jag göra. Men jag tror att jag behöver göra 2 timmar om dagen för att det ska liksom snurra. Och sen har jag division 9 som jag gör 2 gånger i veckan nu. Och det kan jag heller inte riktigt... Så att egentligen är det liksom, jag tror inte att jag kan lägga ner någon av dem.
Men.
Men det gör det så jävla svårt att sen ha kreativ energi för att så skriva och göra stand-up också. Det är fan svårt, det känns som ett dubbeljobb. Och det är fan det sista jag vill ha just nu, ett dubbeljobb.
Ja, och det måste ju vara lite svårt också för du och... när man har tagit en paus så är det ju svårare att komma tillbaka också.
Mm.
Jag har själv inte tagit någon lång paus från stand-upen någonsin sedan jag började 2013.
Mm.
Alltså, jag tror att 3 veckor, en månad är det längsta uppehåll jag har haft.
Ja.
Men
det här året har jag knappt gjort någonting. Jag vet inte om jag har varit på scen kanske 5 gånger eller någonting.
2021?
2020.
Okay, ja.
Året som gick nu.
Ja,
det var väl en del i början, men från att det bara lades ner nästan allting så har jag knappt gjort någonting.
Nej, jag är lite rädd för att sluta också. Jag tänkte på Eddie Murphy. Han sa i Comedians in Cars Getting Coffee, Jerry Seinfeld program, så sa han att det var det han ångrade mest i livet, var att han hade tagit en paus från stand-upen.
Men jag tror inte det är pausen som är grejen för honom. Jag tror att det är alla pengarna och världsberömmelsen som är problemet. Pausen är nog ingen fara.
Men jag tänker, ju absolut så sätter de kanske lite käppar i hjulen för honom att komma tillbaka. För att hade någon som liksom inte längre är känd eller sådär försökt komma tillbaka efter många år, så hade ingen brytt sig. Men nu kommer ju liksom... TMZ skriva om hans när han kommer tillbaka i stand-upen, om han då ställer sig på scen igen.
Ja, visst.
Och de kommer ju gladeligen skriva att han suger om han gör det. Så där har han ju ett problem att han är känd. Men frågan är då, om han aldrig hade tagit en paus, då hade det inte blivit en nyhet att han kommer tillbaks. Då, om han bara hade harvat på som Bill Cosby gjorde. Nej, men för han gjorde ju det fram tills han hamnade i finkan i stort sett. Men då dels så håller man ju ångan uppe att han är bra på stand-upen, och det blir inte det här liksom, ja, men prestationsångesten att komma tillbaka, så det blir inte att media skriver om det och sådär.
Nej, men jag tror också att För han har gjort saker, han har gjort bra saker. Han gjorde ju filmer så här genom alla år och sånt där.
Han har gjort bra saker efter, alltså på senare tid också. Jag tyckte han Dolomite, den filmen, har sett den.
Ja, visst.
Den var ju bra.
Så han har inte förlorat sitt liksom, han har inte förlorat humorn.
Nej.
Men jag tror att den här grejen att börja om, att han lägger så jävla mycket liksom press på det, det måste vara så jävla bra. För att han slutar ju med Raw typ.
Ja, det är frågan om han, jag om han inte körde, för han körde ju Delirious och sen Raw.
Mm.
Och grejen är att han måste varit jävligt ung när han gjorde Delirious. Alltså för att han var
23 tror jag, eller 22.
Och han kan ju inte...
Så han var 20, kan ha varit 28 eller någonting när han gjorde
Raw. Nej, men för han måste ju, för det är ju mycket snack om det, att hur lång tid det tar att bli bra på stand-up. Men han måste ju varit ett undantag då, för om han inte började när han var 10 så kan han ju inte ha hållit på så jättelänge.
Nej, men jag tror han började när han var 15.
Okej.
Okay. Så han hade ändå gjort 7-8 år.
Ja, ah, okej. Okay. Och då kan man ju bli bra på.
Ett världsunikum på många sätt. Så att... Men jag tror att det är berömmelsen som var hans problem.
Ja.
Alla miljonerna. Sen gjorde han ju bara filmer för att kunna upprätthålla sin livsstil också. Det är också helt sjukt. Men alla de där fat suit-filmerna.
Ja, du tror att... Jag har inte sett alla dem, men... vad hette de nu? Dr. Dolittle? Nej?
Ja, Dr. Någonting i alla fall. Det var också bara så, jag behöver 30 miljoner dollar om året för att upprätthålla min fabulösa livsstil. så han gjorde nästan vad som helst.
Det är en lyxfälla.
Ja, men riktigt så. Och under de premisserna kan man inte göra stand-up heller.
Ja, det beror på. Alltså, hade han gjort sådana feta världsturnéer, då hade han ju kunnat göra... Då hade han ju kunnat, jag vet inte om feta stand-up-världsturnéer och ger lika mycket pengar som stora Hollywood-filmer.
Det tror jag inte, nej.
Nej, kanske inte.
Nej.
Det blir så svårt när man tänker på någon som liksom fyller Globen och liknande sånt där. Oj, man tänker så att de kanske tjänar 3 miljoner kronor per kväll. Men det är ju ännu konstigt att tänka då att, och det är för lite.
Mm. Ja, precis. Så jag har 100 sådana för att ens komma upp där. Och sen har du produktionskostnader. Nej, fy fan. Nej, jag tror man måste vara lite som lite så. Man måste vara jävligt hungrig och så måste man vara jävligt så ha något typ av långsiktigt tänk.
För att bli bra på standard?
Nej, men för att ens fundera på att göra som i hans situation nu.
Att komma tillbaka till standard, ja, måste man vara hungrig och ha ett långsiktigt tänk.
Ja, men jag tror det.
Men jag tänker, eller bara hava på, för att alltså så här, om man tänker George Carlin eller någon sån komiker som körde in till döden i stort sett.
Mm.
De hade nog aldrig det problemet eftersom de aldrig slutade heller. Att de bara körde liksom. Det var så här, ja, nu är det ny dag, då går de ner till något café och skriver lite skämt och sen går ner till någon klubb i New York och kör på kvällen och sen är det, jobbar fram en ny timme.
Ja.
Och sen repeat tills man dör.
Men det finns nästan inga sådana. Det är typ Dave Chappelle och Brian Regan som gör det, tror jag.
Ja, Louis C.K. var väl också han är ju på gång igen. Jag tror han kommer köra på.
Ja. Men han gjorde ju också sen producera sin egen tv-serie och regissera en film och sånt.
Ja,
där.
Du menar som bara kör stand-up.
Ja, precis, det finns någon som är bara så här helt pure, som bara gör det. De är jättefå. Det är kanske 3-4 stycken som bara gör det.
Ja. Nej, men det, jag menar att man kan ju absolut göra grejer vid sidan om också. Men bara det här som att aldrig sluta. Jag läste liksom om Chris Rock. Så var det någon som berättade att de spelade in en ny film med honom i New York. Och liksom, det var ju långa inspelningsdagar så här. Liksom, man börjar 7 på morgonen och slutar kanske vid 9-10 på kvällen. Och sen sa de att Chris Rock, han gick ändå alltid ner till den lokala klubben och tränade på stand-up. Han gick ner där, I gotta work out.
Mm.
Och så gick han liksom ner och körde stand-up trots. Men det sa, ja, istället för att göra morgongymnastik så gick han ner och gjorde lite kvälls stand-up varje kväll.
Han sa också att någonting i stil med att han köpte ett hus han inte hade råd med.
Aha.
Det var incitament för honom att göra ännu fler gigs.
Ja, det är en sån amerikansk inställning som jag läst om också. Harvey Kurtzman som skapade Mad, han hade också en inställning att han tänkte om jag liksom köper det här dyra huset och har så här mycket lån som jag måste betala varje månad, då tvingas jag jobba hårdare.
Oh.
Vilket jag tycker är en extremt stressande tanke. Jag hade inte velat...
Jag gillar inte den heller. Alltså. Fan. Att man blir liksom, då blir man på något sätt slav till någonting.
Ja, men då blir det så att man... Alltså, då kanske det blir så att man gör filmer man inte känner för. Bara ja, för att få in pengar.
Man tar beslut man inte hade tagit annars. Ja. Och sånt där. Det känns... För hela grejen med... Jag tror du lever lite så också. Alltså, man gör precis vad man vill och sen lägger man sin livsstil efter de pengarna man får in.
Ja.
Av det arbetet man lägger ner. Mm. Men man kompromissar fan inte med liksom... med slitet ord, men integritet eller du vet, lust.
Ja,
man tar inte beslut baserat på pengar. Utan det är
inte
mer...
så mycket. Det är såklart en sanning med en modifikation. Liksom, att det händer att jag kompromissar med min integritet.
Ja, men man lägger sig på någon sorts nivå som man själv är nöjd med. Liksom. Ja. Det är klart att jag också tar in liksom, pengar som...
Man hade... luktar.
Nej, men så, man hade kunnat tacka nej om man hade rätt mycket pengar. Men så här, nu dyker det upp. Eller så gör man ett projekt man gillar och försöker få betalt efter det. Liksom.
Ja.
Men man hade förmodligen gjort projektet ändå. Även om det kom in lite pengar.
Mm.
Så jag menar, men det där med att ha skithöga kostnader och sen försöka jaga pengarna, det känns skitjobbigt.
Ja. Men det stod ju när... Den här biografin om Harvey Kurtzman, att det var ett känt koncept att jobba efter. Det här att man köper ett dyrt hus eller skaffar sig dyra kostnader för att sen kunna liksom jaga dem så att man blir motiverad.
Mm.
Det berättade också en kompis som jobbade som så här, säljare, att de cheferna på det, att det fanns en sån hets där inom företaget att få folk intresserade av det, så här, dyra bilar och märkeskläder och klockor och sånt där, för att om de hade ett större sug efter pengar så skulle de anstränga sig mer för att tjäna pengar som de fick provision på för företaget.
Så cheferna försökte få de säljarna att bli intresserade av dyra saker för att jobba hårdare?
Det var så jag tolkade.
Det var, jag tror att det var han Jordan Belfort också, Wolf of Wall Street-snubben.
Mm.
Jag tror att DiCaprio sa det i filmen om honom, att så här, jag måste leva så här för att de andra ska liksom avundas. De ska vilja leva som jag.
Aha.
Och det får dem att jobba hårdare. Och...
Ja, men jag tror det var så de hade på det här med min kompis företag. Då. Att det var också så här, cheferna, att de startade en sån företagskultur där man skröt mycket om märkeskostymer och dyra bilar och sånt där.
Fy fan. Jag prövar lite Nicka whisky här.
Ja, men då så säger vi hej då till de ordinarie lyssnarna av Arkivsamtal.
Oh, nu kliver vi in i det exklusiva rummet.
Nu kliver vi in i det exklusiva universumet.
Med rökig whisky och tweed,
tweed-kostymer. Jag och Anton Magnusson drar igång med vår stand-up-turné igen i maj. Uppvigling och förledande av ungdom. Vi mjukstartar med gig för en mindre publik, så passa på att knipa biljetter till din stad redan nu. Vi kör i 21 svenska orter, så chansen är stor att vi kommer dit du bor. Biljetter och all info hittar ni på specialisterna.se. Varje vecka släpper jag numera ett bonusavsnitt av Arkivsamtal som är exklusivt endast för Patreons av podden. Om du donerar en valfri summa per avsnitt så ligger det över 30 exklusiva avsnitt och väntar redan som du får tillgång till, så det är klart värt det. Om du bara vill stötta den här podden så kan du också swisha en slant till 0760 72 47 28. Denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. En sak till. Glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där heter jag @gardenfors. Det var allt från veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Martin Soneby.
Fullbordat samtal.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.